Ja, tack för... Ja, det är inte den jag pratade, nej. Tack för förtroendet att få komma hit igen. Jag är ju inte anställd pastor och predikant längre, utan jag jobbar som lagerchef på FA-fyndet. Men predikar faktiskt nästan lika mycket som jag gjorde som församlingsföreståndare. Fast inte på ett ställe, utan i lite olika kyrkor. Och trivs alldeles utmärkt med livet just nu. Jag hade en ganska klar bild av vad jag skulle predika här idag, ända tills fredag kväll när tankarna tog en annan vändning. Och jag har suttit här på morgonen och försökt få ordning på det hela. Och hoppas att det finns en mening med varför jag skulle kasta om budskapet idag. Bitte, jag sjunger två sånger om vårt starka, nästan oändliga behov av mänsklig närhet, mänsklig gemenskap, vänskap, kärlek oss människor emellan, för att vi ska reda ut den här tillvaron, det här livet. Kanske kan predikan idag tillföra ytterligare en dimension på vårt rop efter gemenskap och närhet. Vänskap. Jag ska predika om lidandets svåra problematik. Vi närmar oss påsken, och dagens ämne i Sveriges kyrkor är vägen dit, vägen till påsken, vägen till korset. Vägen för Jesus till lidande, misshandel och plågsam avrättning genom korsfästelse. Vägen för hans vänner att försöka förstå vad det är som händer. Men också vägen för oss att förstå konsekvensen av det som inträffar. En knapp vecka efter den händelse som vi hörde läsas om här i inledningen. Konsekvenser som faktiskt inte handlar om sorg och förlust och nederlag, utan om en häpnadsväckande vändpunkt i tillvaron. Enligt Bibeln och kristen tro så förändrar de händelserna livsvillkoren dramatiskt för hela skapelsen, för alltid. Och jag bara slog upp ett av breven i Nya testamentet, ett av Paulus brev, Kolosserbrevet, och jag ska läsa bara några versar som beskriver den här vändpunkten, eller den här enorma laddningen i påskens budskap. Jag läser bara några valda versar. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Ja, Gud beslöt att genom hans blod, Jesu blod på korset, stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Och lite längre fram i brevet. Gud har gjort oss levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Bara några versar. Jag skulle kunna slå upp så många andra ställen i Nya testamentet som försöker fånga den här vändpunkten i skapelsen. Hur Gud förändrar villkoren för livet. Idag påstår sig 2,5 miljarder människor tro på de konsekvenserna. Och många, många fler brottas med frågan som har med den kristna påsken att göra. Hur påverkar det här oss? Betania, den här platsen som beskrivs i texten som vi hörde i inledningen. Det var ju en liten by som låg på östsidan om Olivberget. Sluttningen ner på östsidan, på vägen till Jeriko från Jerusalem. Och Betania betyder betryckets hus. Och både den händelse som vi hörde läsa som inledningen och ännu mer den händelse som inträffar i precis samma hus i kapitlet innan i Johannes evangeliet, kapitel 11, fångar den skillnad som Jesu närvaro gör i det här hemmet. I kapitlet innan blir Lazarus, som är bror till Marta och Maria, svårt sjuk och han dör. Och Jesus är inte där när det här händer. Men kommer några dagar senare när Lazarus redan är begravd. Och vi möter i det kapitlet sorgen, vi möter förtvivlan och alla frågorna. Men också livets seger när Jesus uppväcker Lazarus från de döda. Jag ska ta med till en annan händelse. Den 28 september 1994 förliste Estonia på Östersjön. Och 852 människor dog. Telefonen ringde den morgonen någon gång vid sextiden. Och väckte oss. Jag tror att det var Lisa som svarade, min fru. Det var en ung kvinna i andra änden på telefonen. En kvinna som jag vikt några månader tidigare. Och vars älskade fanns med på båten. Jag klädde på mig och åkte dit utan att veta vad som väntade. Utan att kunna eller hinna förbereda någonting. Och jag var hos henne och hennes familj hela den dagen och skulle komma att följa dem under ganska lång tid. Det skulle visa sig att bland de döda så fanns den här unga kvinnans man. Vad betyder det? Vad betyder tron på Jesus när katastrofen bryter sig in i tillvaron oannonserat som en rånare och mördare? Jag lärde mig då, och hade kanske även lärt mig innan och ännu mera sen, att vi inte har svaret på lidandets frågor. Jag insåg också då att den tid som låg framför att det finns en närvaro som visserligen inte ger intellektuellt svar men ändå väger tyngre och räcker längre än döden och Estonias förlisning. Jesu närvaro. Han ger oss inte svaret på lidandets varför i nedskrivbara termer. Men han är genom sin egen närvaro ett svar. Han är i sig själv, bortom alla ord, ett svar. Varför kommer inte Jesus när Lazarus, en av hans käraste vänner, är sjuk? Han får ju budet, men han dröjer. Han åker inte direkt och Lazarus dör. När han så småningom kommer så har Lazarus dött. Sorgen vilar tung över betryckets hus, Betania. Och Marta kan inte hålla inne med sina anklagelser när hon möter Jesus. Hon säger, om du hade varit här så hade min bror inte dött. Och i den här anklagelsen, eller ja, ganska bryska frågan i alla fall, eller påståendet, så finns både insikten att Jesus faktiskt hade makten att förhindra Lazarus död. Och också insikten att han faktiskt inte gjorde det. I ett större perspektiv kan vi säga att Jesus hade makt att förändra, eller har makt att förändra vilken situation som helst. Men erfarenheten säger oss att han inte alltid använder den makten. Och frågan är oundviklig, varför gör han inte det? Vad tänker Jesus när han möter sina kära vänner Marta och Maria? Hur svarar han på Martas anklagelse och alla frågor som hon och hennes syster och alla där runt omkring har. Fortsättningen visar att han inte ger något klart svar. Precis som Bibeln inte heller ger något klart svar. Utan han erbjuder sin närvaro. Han svarar inte trots att han ger plats för både frågorna och sorgen. Han gråter av empati med de här kvinnorna. Kvinnor som stod honom så nära. Han gråter av vrede för döden som orsakat hans älskade så mycket smärta. Och hans enda svar är egentligen: nu är jag här. Hans närvaro är skillnaden. Och när Maria går till sin syster för att berätta att Jesus till slut kommit, så är det trots allt hoppet som lyser igenom. Och hon säger: Maria, mästaren är här. Och han kallar på dig. Trots sorgen, trots förtvivlan, trots att allt är så mörkt, så kan hon liksom inte låta bli att ändå andas ut det här hoppet. Mästaren är här. Och han kallar på dig. Det finns ingen logik i lidandet. Egentligen bara tomhet. Paulus talar om tomhetens välde som så påtagligt finns i den här världen. Tomhetens välde visar sitt grymma ansikte när katastrofer inträffar, som till exempel Estonia. Och vi kan inte anklaga den enskilda människan när en hel familj dör i en tsunamivåg, eller när barn blir föräldralösa i AIDS-katastrofer, eller ja, när lidandet drabbar oskyldiga människor. Det finns inget tillfredsställande svar på varför Lazarus dog trots att han var Jesu vän. Men i uppväckandet så ger Jesus oss ett tecken som pekar framåt. Han har inte kommit för att förklara varför, utan för att öppna en dörr till en ny framtid. Döden och lidandet har inte sista ordet, utan det har Jesus som uppväcker de döda. Och den stora frågan till oss när vi närmar oss påsken, det är: vill vi låta honom ha sista ordet i våra liv? Gud är större. Det som i mänskliga termer är tomhet och meningslöshet blir genom Jesu närvaro uppståndelse och hopp. Jesu närvaro är skillnaden. När Jesus själv dör, avrättas brutalt, så är det mänskligt sett en berättelse om grymhet, rädsla, feghet. Men på grund av Guds närvaro så blir det en berättelse om förlåtelse och försoning. Gud ger genom sin närvaro det meningslösa en mening. Större än alla våra drömmar. Man skulle kunna säga att lidandets problem handlar om att Gud inte bara leder oss till gröna ängar och till friskt vatten, utan även ut i öknen. Och det enda löfte vi har är att inget kan skilja oss från hans kärlek. Att han är med oss alla dagar. Och Jesus lär oss att be: utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Vi kan alltså be och vi kan önska att livet blir så skonsamt som möjligt. Men det enda som är säkert, det är att sorger och prövningar kommer att möta oss alla på något sätt. Det predikas mycket om gröna ängar och mindre om ökentider. När människor går igenom svåra tider så kan de uppleva sig oerhört ensamma. Och stödet och vägledningen från talarstolen kan upplevas svagt. Jag pratade vid ett tillfälle med en man som gått igenom sitt livskris, och han sa ungefär så här: jag älskar Gud och jag älskar församlingen som har varit mitt hem. Men när jag hade det som tuffast så orkade jag faktiskt inte gå till kyrkan. och jag orkar inte möta mina vänner. En av de mest prövade människorna i historien heter Jobb. Och vi läser om honom i Jobbs bok i Bibeln. Jobbs bok skapar en del ofrånkomliga frågor och ger en del intressanta svar, men lämnar också väldigt många frågor obesvarade. Krig och naturkatastrofer tar på kort tid ifrån Jobb allt han äger, allt han har, inklusive barn, familj. Jobb får varbölder från huvud till fot, sitter på en askhög. De sista spåren av hans förmögenhet, och han skrapar sina sår med en lerskärva. Den rättfärdige och älskade och materiellt välsignade Jobb, som verkligen gjorde en skillnad i sin omgivning, för alla de behövande och fattiga han mötte, drabbas skoningslöst av den ena olyckan och katastrofen efter den andra. Och hans fru säger, innan hon så att säga försvinner: förbanna Gud och dö. Och Jobb svarar: du talar som en dåre. Vi tar emot det goda från Gud. Skulle vi då inte acceptera lidandet? Och från askhögen så beskriver Jobb sitt eget liv. Och vi kan läsa om det här i Jobb 29 kapitlet, vers 11 och framåt. Nu är det här hans egen bild av sig själv, men vi anar ändå lite grann om vem han var. Han säger: det jag sa hyllades. Det jag gjorde lovordades. Jag räddade den fattige som ropade och den faderlöse som ingen annan hjälpte. Rättfärdighet var mina kläder, rättvisa var min mantel och huvudbonad. Jag var ögon åt den blinde och fötter åt den haltande. Jag var en fader åt den nödställda, och den okändes sak redde jag ut. Alltså, han gjorde skillnad. Han var respekterad innan alla dessa olyckor drabbade honom. Han var älskad och omtyckt och hjälpte många. Det som sägs om Jobb är ju verkligen det som jag skulle tro att både du och jag tycker kännetecknar en rättfärdig, en gudsmänniska. Jobbs liv gjorde världen lite godare och livet lite lättare för den som mötte honom. Och då kan man ju undra, vilka garantier ger ett sånt liv en människa i relation till lidande och katastrofer? Går en gudsman eller gudskvinna säker eller säkrare för prövningar, sjukdom och tragedier? Finns det någon form av rättvisa i lidandet? Jag tror att vi alla kan skriva under på att prövningarna och katastroferna drabbar blint. De kastar Jobb in i ett kompakt mörker. Och hur ska vi förhålla oss till det? Att denna gudsman hamnar i den situationen? Ska vi se vad hans vänner tyckte? Ja, de säger så här: när tre av Jobbs vänner fick höra om alla de olyckor som hade drabbat honom enades de om att de skulle gå till honom för att visa sitt deltagande och trösta honom. Men när de på avstånd fick se honom och inte kunde känna igen honom, så började de gråta. Sen satt de med honom på marken i 7 dygn, dag och natt, utan att någon av dem sa ett ord till honom, eftersom de såg hur han led. Det är inget onaturligt för en människa, hur mycket hon än förtröstar på Gud, att förtvivla och gastkramas av ångest. Vi är svaga och bräckliga allesammans. Vi är lerkärl. Och jag tänker mig den kristna gemenskapen som en verkstad av mer eller mindre halvfärdiga, trasiga människor i behov av omvårdnad och reparation. Jag kan tänka mig att bara i den här samlingen så finns det så mycket trasighet. Så mycket samlad sorg. Väldigt många frågor, väldigt många varför. Undran, var finns meningen i allt detta? En av mina favoritförfattare, Henry Nouwen, han säger så här: vi är alla knäckta strån. Antingen brustenheten är synlig eller inte. Om vi lever i medkänsla upptäcker vi att styrkan finns i svagheten och att all sann gemenskap egentligen är ett det svagas kollektiv. Och det kan vara en viktig insikt att förstå att styrkan sitter inte i påklistrade fasader där vi försöker att hålla uppe ett sken av att jag är stark. Utan styrkan ligger i sårbarheten, i ärligheten, i att vi vågar tala om att jag behöver dig och jag behöver Gud i den situation jag befinner mig i. Vi går tillbaka till vännerna. De börjar enligt regelboken, sitter 7 dagar, säger ingenting, bara finns där som ett stöd för den förtvivlade Jobb. De bidrar med sin ordlösa närvaro. Allt funkar så länge Jobb tiger. Men när Jobb så småningom säger något så skär det sig med vännerna. För han förbannar nämligen sin födelsedag och han önskar sig döden. Och han ropar till Gud att avsluta hans liv. Och då kan inte vännerna hålla tyst längre. Då läser vi: ta inte illa upp, säger de. Men nu kan vi inte hålla tyst längre. Så många har du väglett, så många kraftlösa har du stärkt. Och med dina ord har du rest upp den som snubblat. Men nu gäller det dig. Och du blir otålig. Det drabbar dig och du blir förskräckt. Litar du inte på Gud längre? Har du tappat hoppet? Med det flygperspektiv vi har över den här berättelsen om Jobb så kan vi ju säga att Jobbs lidande på ett sätt har ett syfte, en mening. Jag ska inte gå in på det mera. Men jag måste samtidigt erkänna att texten är svår att omfatta. Guds handlande får mig att känna mig liten och frågande. Kanske handlar det här dramat mellan Jobb och hans vänner om vännernas behov av att försvara Gud och förklara lidandet. Alltså de tillhör den grupp av människor som inte kan nöja sig med att inte få ett svar, inte få en förklaring. De kan inte acceptera ett meningslöst lidande, utan i deras värld måste lidandet vara någon form av bestraffning. Det måste finnas en orsak. Det intressanta är att en av dem heter Bildad. En av hans vänner heter Bildad. Men tänker ändå på det sättet. I Jobb 4 läser vi: tänk efter, när gick en oskyldig förlorad, säger de. Och var gick det som handlar rätt under? Det är de som gör det onda och sår olycka som drabbas av sådant. Måste allt verkligen ha en mening? Måste allt gå att förklara? Från Jobs jordiska perspektiv så måste allt ha tett sig fullständigt meningslöst och obegripligt. Jag tänker på en som brottas väldigt mycket med frågan om mening och varför. Författaren och förkunnaren Thomas Sjödin. Som fick 3 pojkar, varav 2 med svåra obotliga hjärnskador. Och där 2 av pojkarna dör i ung ålder. Och han beskriver i en bok som heter När livet vänder. Och han har gjort det i många sommarpratare, vinterpratare, program. berättat om familjens brottning med de här frågorna. Och han berättade om en vändpunkt i deras syn på lidandet. När han menar att Gud på något sätt talade till honom och visade honom. Från att ha tänkt att vi är drabbade. Så vänds på något sätt hela deras tillvaro. När de tar till sig det som Thomas upplever som en hälsning från Gud. Nej, ni är inte drabbade, ni är utvalda. Utvalda för de här pojkarnas skull. Och så får de ett annat perspektiv utan att egentligen få något tydligt svar på varför pojkarna har fötts så svårt sjuka. Varför de inte fick leva. Varför familjen skulle drabbas så hårt. Så får de ändå någon sorts kraft och tröst i tanken att vara utvalda. Varför kan det vara så svårt att vara vän med en lidande människa? Ja, en av orsakerna kan ju vara att lidandet och katastroferna som drabbar människor i vår närhet konfronterar vår egen rädsla. Vi är rädda för att själva drabbas och vi vill gärna hålla den tanken så långt ifrån oss som möjligt. Vi undviker istället för att möta livet som det har visat sig. Vi flyr det obehagliga. Vi undviker det så länge det går. Och jag blir oerhört besviken på sina vänner. Och han tycker att de kränker honom. Han tycker att de lägger sten på bördan. Han säger så här, den förtvivlade borde möta godhet från sina vänner. Istället är det ni som blir besvikna för att ni inte möter det ni har väntat er. Det är ni som blir bestörta. Istället för att hjälpa har ni blivit till ingenting. Ni ser det förskräckliga och blir rädda. Jag har inte bett om något annat än att ni ska lyssna när jag beskriver vad jag känner. Men ni börjar tillrättavisa mig. Vad tjänar det till? En annan orsak när vänskapen kräver mer än vi är vana vid, det är att de onda motiven i mitt eget liv kommer upp till ytan. Vi anar när vi läser Jobs bok att Jobs vänner i själva verket var ganska avundsjuka på Jobb. Och nästan hade gått och väntat på att något skulle drabba Jobb. Att livet inte skulle vara så spikrakt för honom som det verkade vara. Att han också skulle få smaka lite på livets bitterhet. Det kan också vara så att vår gudsbild sätts på prov. Vi kan ju se på hans vänner hur de krampaktigt håller fast vid den naiva tron att Jobbs lidande på något sätt avslöjar Jobbs dubbelliv. Det måste vara så att Jobb döljer något och därför har han drabbats. Och därför säger de, erkänn Jobb och bli fri. De tänker, det kan väl inte vara så att katastroferna slår blint och hänsynslöst. Om jag litar på Gud så måste jag väl ha någon form av företräde till allt gott. Deras gudsbild sätts på prov. En annan orsak är att vi måste vara beredda på att själva förändras när vi lever nära en människa med svår sorg och förtvivlan. Vi måste vara beredda att mogna tillsammans med den som lider. Bara genom att dela bördan, dela gråten och alla varför kan vi mogna med den som prövas. Nauen skriver så här. Vänskap är att vara tillsammans i glädje och sorg. Även om vi inte kan öka glädjen eller minska sorgen. Hur påverkas då Jobs gudsrelation av det som sker? Ja, när jag läser Jobs bok så får jag känslan att Job på inget sätt tar framgång och rikedom för givet. Till skillnad från en del teologiska riktningar idag. Och det här måste vi vara väldigt vaksamma över. Vad är det som predikas från dagens talarstolar? Handlar det bara om gröna ängar? Eller talar det också om livets ökentider? Och att vi faktiskt kan behöva gå igenom oerhörda svårigheter. Med löftet att inte kanske få svar. Men ett löfte om att Gud ska vara nära och med oss också i lidandet. Job är tacksam, men han är inte självsäker innan lidandet drabbar honom. Han är på något sätt beredd på att livet kan rymma katastrofer. Han säger så här, eller vi läser om Job. Job rev sönder sin mantel, föll ner på marken och tillbad. Och han sa, naken kom jag ur min moders liv och naken ska jag vända tillbaka dit. Herren gav och Herren tog. Lovad vare Herrens namn. Och vid allt detta syndade inte Job. Han kom inte med någon anklagelse mot Gud. Men det Job inte är beredd på, det är hårdheten i prövningen. Han kan inte förbereda sig på hur brutal prövningen är när den kommer. Han upplever att han tappar andan redan vid första slaget. Och han hinner inte andas igen förrän nästa slag kommer. Han blir chockad och han blir arg över grymheten i det som sker. Och han tänker tillräckligt klart för att inse att Gud måste ju tillåta detta. Även om han inte utdelar slagen så måste han ha gett sitt klartecken. Varför? Det gör så ont att han helst vill dö och han ser egentligen ingen utväg. Och vi vet att Jesus i lidande stund upplever något av samma förtvivlan. Och han säger, om det är möjligt, låt mig slippa det som ligger framför mig. Och han svettas blod. Varför denna överdimensionerade hårdhet i slagen? Han är ju bara en bräcklig människa. Job formligen skriker ut sina frågor. Och när han inte orkar ropa längre så upplever jag att han säger, Gud, hjälp mig att uthärda detta. Och om jag inte orkar så ta hem mig. Job överger aldrig tilliten till Gud. Han skakar på huvudet åt allt han inte förstår. Han säger sitt hjärtas mening till både Gud och människor. Han sväljer inte vännernas oförskämdheter. Han lider ibland på gränsen till vad som är uthärdligt. Men han överger inte hoppet. Utan han djupnar i sin gudsrelation. Och så här står det i slutet på Jobs bok. Jag vet att du förmår allt, Gud. Inget som du beslutar är omöjligt för dig. Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. Därför tar jag tillbaka allt och ångrar mig i stoft och aska. Trots att lidandets problem är ett intellektuellt skäl för väldigt många att avvisa tanken på att Gud finns och är god, så är lidandet också ofta en drivkraft som leder människor till Gud. Det är i samband med katastrofer som Estonia som våra kyrkor fylls med besökare som söker efter en närvaro som ska göra lidandet uthärdligt. Job fick upprättelse redan här i livet, vilket absolut inte är någon garanti. Han fick se att ljuset är starkare än mörkret. Men det var mitt i dödsskuggans dal som han förkunnade de här orden. Dock, jag vet att min förlossare lever och till sist ska träda fram på jorden. Här med min kropp vill jag skåda Gud. Ja, honom vill jag skåda. Jag vill se honom med egna ögon, inte som en främling. Jag förtärs av längtan. Och någonstans känner jag att den längtan vill jag dela med Jobb. Jesus är inte upphovet till lidandet, men Guds svar på lidandet. Fortfarande ligger delar av det Jesus kom för att göra i framtiden. Men redan nu vet vi vad det innebär. Hans närvaro i våra liv, oavsett hur ditt liv ser ut just nu, är som en handpenning på att historien kommer att gå din väg, eller vår väg. I väntan på den verkligheten får vi vila i hans närvaro. Och ibland se glimtar. Ibland se en förhandsvisning av något mycket större som ännu ligger där framme. En sjuk blir frisk som svar på bön. En uträknad människa får uppleva pånyttfödelsens kraft till nytt liv. En glädje börjar mot alla odds spira i sorgens kölvatten. Ljuset tänds i blicken på någon som har tappat gnistan och hoppet. Och så anar vi. Det finns någonting där framme som gör att vi kan säga att vi har det bästa framför oss. Han är inte oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Han har prövats i allt som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Så skriver Hebreerbrevets författare. Och jag säger som Marta. Mästaren är här och han kallar på dig. Amen. Herre, tack för din närvaro. Tack att du inte har lämnat din skapelse till att dö. Utan du har öppnat en väg till liv. Till evigt liv. Och jag ber här om din närvaro i vars och ens liv. Du känner oss utan och innan mycket bättre än vad vi känner oss själva. Och du har sagt, ni är mina vänner. Tack att du vill vara vår vän. I nöd och lust. I seger, i nederlag. Tack att du vill hålla oss i handen och gå vid vår sida och skratta med oss och gråta med oss. Tack att du är här. Precis så påtagligt som orden säger. Mästaren är här. Du kallar på oss. Tack att du berör, tack att du helar.